Och det ord som det vänder med, vet ni, det är det där vi tog upp igår i avskedstalet till lärjungarna. 4, 5, 6, 14, 15, 16 kapitlet i Johannes evangeliet. Detta ord där mästaren säger till sina lärjungar: jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men han som kommer, hjälparen, sanningens ande, han kommer att lära er allt. Ni kommer att förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och det är de sista orden som är vändpunkten i hela mänsklighetsutvecklingen. Vägen nedåt vänder. Nu stiger den upp. Även om det är så, vet ni, att mänskligheten i stort vet ingenting om. Det börjar med en liten, liten krets på 12. Och vidgar ut sig till de 72. Och vidgar ut sig till hela mänskligheten. För det är det det gäller. Det nya ordet gäller hela mänskligheten. Utan avseende på ras eller nation eller något sånt. Vill ni ta fasta på slutorden? Ni kommer att förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Och det talar vi tre gånger. Först normalt, sen väldigt lågmält, lågt. Och så tredje gången, så taket lyfter sig. Vi säger det tyst inom oss själva, varje. Ni kommer att förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Så reser vi upp och andas. Så talar
vi. Ni kommer att förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Lågt andas.
Ni kommer att förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Och nu andas väldigt.
Ni kommer att förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Det är första gången i mänskligheten som den helige ande talar. Utlovas. Och så kommer detta på den första pingstdagen. Storm, eldtungor. Och eldtunga för varje individuell människa. Och det gäller hela jordens mänsklighet. Ja, några spörsmål. Som har dykt upp. Ja, får vi höra.
Var det inte Daniel ville berätta om Judas Iskariot?
Jaha, vill du säga lite mer?
Nej, det var bara en fråga.
Jaha. Jo, det är nog rätta dagen att ställa den frågan också, det är det visst. Jaha. Var det Mikael inte här idag? Nej. Nej. Jag kanske missförstod hans fråga lite igår, jag har funderat på den. Jag har inte chansen att fråga honom. Schütz går i sitt oratorium. Tydligen efter Matteus evangeliet. Och han har studerat ömsesidigt, sida vid sida, Matteus evangeliet och Lukas evangeliet. Det är ju de två som skildrar födelsen. Så är det ju skildrat lite olika, men det behöver inte ha kapos på, eller hur? Ja, är det ifall någon av er har fastnat på olikheten där mellan Lukas och Matteus? Kan vi möjligtvis snudda vid det? Annars är det fint om vi får gå vidare in på vad vi anslog för toner igår. Alltså det som gäller Augustinus. Vi har väl inte tid att studera det närmare, men annars tog jag med hans självbekännelse. Den första biografin i världen, Augustinus Confessiones. Han skriver precis som en absolut modern journalist skulle skriva. Och den första som vänder ut och in på sig. Sen är det oändligt många in i vår tid som har följt upp Augustinus förebild. Att skylla sitt eget inre och sin egen utveckling och sina felsteg och sina synder och synderna först och främst. Det är det Augustinus gräver upp, det som är hans ungdomssynder, detta. Och det vet ni att den största självbiografen i vår tid, det är ju August Rinde, som dessutom gör det på ett genialt sätt. Otroligt genialt. Och jag vet inte om ni kunde behålla i hastigheten på de tre stora verken av Augustinus, som han har skrivit dels och det gamla förkristna medvetandet och delvis också i detta för honom själv individuella medvetandet. Även om han har inte tankekraften att flytta över det in på varje enskild människa i hans samtid. För honom är mänskligheten alltjämt en stor klump, en massa. Och det kan hända att en del av er till och med känner till Augustinus skildringar av det som är människors öden taget ut ur det förhållandet. Men det lämnar vi därhen och så går vi in på en stor samhällsskrift. Det mänskliga samhället, så som han har skildrat. Han har behållit namnet, det som stod på tavlan som nu förlånat. Hans samhällsskildring. Det mänskliga samhället. Det som man kallar för om Guds staten. Och på latin heter det De
Civitate Dei.
Vill du säga det allihopa en gång? Ska du säga det för allihopa så vi hör det? Och att alla kan upprepa det.
De Civitate Dei.
De Civitate Dei.
Det är viktigt förstås. Jag tror inte att av moderna ungdomar, det är allt för många som, och många av er hade hört det innan vi nämnde det här igår. Ja, så pass många. Ja, men det är fint. Har ni någon som helst bild av denna, detta samhälle som Augustinus ger? Han låg sjuk redan, han låg på sin dödsbädd när han avslutade åtminstone. Och det är på detta sjukläger som han har sett det framtida samhället framför sig. Och vad han tagit som modell, vet ni? En modell som har dykt upp inom honom.
En hierarki eller så?
Ja, de himmelska hierarkierna. Och hur många är de himmelska hierarkierna? 9. 3 gånger 3. Hos Augustinus blir trappstegen ännu mycket mer växlande. Blir ännu fler. Och det hänger ihop med modellen. Delvis med de himmelska hierarkierna och delvis med en förgången jordisk stat som han på sätt och vis har sett som den arkitektoniska förbilden, och det är den egyptiska pyramiden. Men på den egyptiska pyramiden, vem var toppfiguren? Vem var det?
Farao.
Ja, farao. Och det kanske ni känner till. Det där om ett samhälle uppbyggs så att det är en toppfigur. Och så kommer några fler och så fler och fler. Att det blir den verkliga pyramiden av det hela. Vad är hemligheten med denna hierarkiska uppbyggnad? Att det strömmar andliga krafter ned genom han som sitter i toppen. Liksom ackumulerar alla de andliga krafterna. Och så strömmar det ned genom hela detta jordiska samhälle. En hierarki. Men vilka är toppfigurerna som Augustinus ser för sig på sitt, i sin generation? Ni vet, det är på 400-talet.
Kejsar.
Ja, lite högre bara. Kejsaren är den ena, men de är två här. Ja, kejsaren och högste biskopen i kristenheten, den rent biskopen i Rom, som nu börjar kallas fader för hela den kristna världen. Påven och kejsaren. Om du på vår kejsar, vilka kommer där?
Biskop.
Det är
biskop. Eller ärkebiskop.
Ja, inte riktigt än. Vi kommer strax. Men närmast så kommer... De där grunda så är det faktiskt...
Kardinalen.
Nej, ännu högre. Kungarna. Konungarna inom kristenheten. Det är ganska många. Och sen kommer
biskopen.
Lite högre.
Biskopen.
Jaha. Då säger jag lite.
Ja, biskopen.
Ja, det, om du säger ärkebiskopen.
Okej, okay. Det går jag med.
Ja. Ärkebiskopar. Och sen kommer alltså de andliga förstarna. Men ärkebiskoparna är högre än biskoparna. Det blir ju väldigt stor rangskillnad i detta medeltida samhälle. Här kommer de andliga förstarna. Kanske sen. Ärkebiskopar. Och sen kommer... Sen kommer...
Ja, biskopar och kardinaler.
Ja, men kardinalerna hör till de andliga förstarna. Dessa närmast omkring påven. Det hör dit. Men sen, det fanns inte än, men det lustiga är att Augustinus har sett dem i anden framför sig, nämligen den här.
Det är
Och sen kommer borgarna, affärsmännen, handlarna. Och sen kommer de bönder som är fria bönder, som äger sin jord som de själva odlar. Det är bönderna. Men sen kommer ju, ser han att bönderna kommer här senare. Och där kommer en hel rad av förpaktare och liksom arrenderar jorden av bonden. Och så kommer de som har de lägsta arbetsuppgifterna på en bondgård överhuvudtaget i samhället. Dit hör till exempel svinaherdarna. Och dit har de som inte har egen gård, inte bofasta. Det där att inte vara boende. Fast boende. Det är den största olycka för en människa i den här tiden. Alltså alla kringvandrare. Alla taskspelare. Alla som uppträder på marknaderna och sjunger och sånger och efterhand då de börjar komma med i världsbilden, skådespelarna. De har till en lägsta samhällsstil.
Men de vanliga präster.
Vad sa du?
Men prästerna.
Några?
Präster.
Prästerna? Ja, prästerna har ju till de andliga. Har du inte till de andliga förstarna så är det nästa steg, munkar och präster. Men det kanske bra att du nämner dem särskilt. Och sätter vi in dem här. Präster och munkar. Munkar börjar ju finnas på Augustinus tid. Men den här bilden. Denna samhällspyramid, den kommer till. Den kommer den till på Augustinus tid. Han skrev denna tjocka, tjocka bok. Och sen blev den liggande. Den låg i kloster i en människa. Visste om den. Men idéer. Idéer i världen som kanske utgår från en enda människa. Det har sitt öde. Hur går det? Augustinus dog 430 tror jag. Sen kom de unga germanstaterna upp. Frejdigt. Strömmade ned alla emot Rom. Till Rom leder alla vägar. Och där de unga germanfolken har lite skydd bakom ryggen liksom. Där grundar de egna stater. Och vilken germanstam är liksom den kraftigaste av dem alla? Och grundade det största väldet.
Frankerna.
Ja. Hörde ni? Frankerna. 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 Kan du peka på ungefär vad frankerna har sin rygg? Utemot
honom. Ligger,
ja.
På den höjdslätten mellan som geografiskt nå för tiden mellan Nürnberg och Würzburg ett landställ här.
Ja. Än så länge är det bara jätteskogar. Ingenting annat än skogar.
Rottenburg upp till Tauber har kanske någon av er varit och den ligger i Frankrike.
Ja, ja. Det har du rätt i, skogar och floder och hav. Och vad är det som är ryggen för frankerna?
Det är
Harz,
eller?
Ja,
det är den stora bergparti med skogkledde bergparti som heter Hart.
Ja, nej, det är en erövring som Franken har lagt under dessa efterhand. Och de franker som är i rörelse på 400-500-600-talet, det har tränger ända fram till havet till. Det är den stora oceanen som är deras skydd i ryggen. Och så kommer en, det är ingen kungasläkt att börja med, utan det är en riksförste, en majordomus, som visar sig vara den starka uppbyggaren av en germanstat. Och ni känner till dem, antar jag. Någon. Det är tre generationer. Pippin, sa man den tiden. Man hade inget Pippin den tiden. Pippin den lille. Och hans son som hette...
Carl Martin.
Jaha, det är fadern. Carl Martin och Pippin den lille. Och sen kommer Carl den store. Varför kallas den store? Ja, därför att han är så stor till växten. Han var de här ståtliga, långa män. Men ni når inte upp till Carl den stores längd. Ja.
Han gjorde riket så stort.
Ja, men hur lång var han? Det är hans längd som vi forskar efter. Han var 214 centimeter. Jag vet inte hur lång Lasse är nere i trädgården.
Han
var 1,95. Jaså, tack. Men ni förstår. Men det är den Karl den store. Han är ju stor på många områden. Han har det skapande och organiserande krafterna. Och han gjuter viljekraft in i sina franker. Och frankerna, de sprider sig. Västerut, söderut, österut och öster. Där är deras längtan upptänd av allt vad de har skrivit om detta österland. Långt in i östern. Vem är härskare i Asien den här tiden? Det är perserväldet som har utvidgat sig. Vad kallar du honom?
Xerxes?
Ja, hans personen. Kalifen där borta i Bagdad, vad heter han? Han heter Harun al-Rashid. Och tänk er denna höga österländska konung, stor konung av Persien. Han vet om Karl den store borta i frankernas välde. Och Karl den store vet om Harun al-Rashid. Och det har gått sändebud. Det har sänt gåvor. Underbara österlandets gåvor kommer till Karl den store av Franken. Frankernas konung. Och vad har han sin huvudstad? Han har tre huvudstäder.
Reims.
Någon kanske du vet.
Karl den store huvudstäder.
Ja, vad är hans huvudstad kanske man inte kan säga. Men hans säte där han gärna uppehåller sig.
Det här är Reims.
Det dels är det Aachen. Aachen är en viktig stad för honom. Vet du någon mer?
Reims och vill också Koblenz.
Nej, inte det, men Paderborn.
Paderborn?
Paderborn, ja. Aken och Paderborn. Nåja, det hör ihop med Germanstaterna att de här, precis som de här många gårdar att leva på, kungsgårdar, så hade jag också många kungsstäder. Vad sa du?
Han
var
till Karl den Store,
vad var det?
Jag fick
inte namnet.
Var var det han hopp till? Vad var det det hette på det stedet? Jag hørte ikke hva Kurt sa.
Paderborn. Det var en av hans stora städer. Det är de första städerna som börjar växa upp. Och det är ju Trio som ett under för dessa germanstammar. Som är ovana att se annat än fält, skogar, berg, sjöar, floder. Så börjar det. I Karl den Stores rike börjar det växa upp städer. Och Karl den Store, som är den store skaparen, han kan inte, och det var ju precis det vanliga den här tiden, han kan inte läsa, han har aldrig lärt sig det, men däremot har man berättat den här tiden, vet ni, och det är därför folk var så rörliga i sina föreställningar och tankar. De hade aldrig läst böcker. Men han ville veta vad som var skrivet av lärda män. Och när han sträckte ut sig på sin fältsäng på kvällen kom en munk och satte sig vid hans sida och läste för honom. Och vad läste den här munken kväll efter kväll efter kväll i hela hans långa liv? Han läste Augustinus, De Civitate Dei. Och fänkekonungen låg på sin bädd och såg detta samhälle framför sig. Och ni vet, när idéer får liv i en människa, ja, då sker någonting i verkligheten. Vad sker i Rom? Rom som är en enda ruinstad vid det här laget. Vad sker där år 800 på juldagsmorgonen? En juldagsmorgon då också Italien är höllt av snö. Dit har kommit konungar, förstar, biskopar, munkar. Alla ifrån hela kristenheten. Inte bara för Rom. Och de samlade i Peterskyrkan. Den som är byggd på platsen av aposteln Paulus, aposteln Petrus gravar. Det är inte samma Peterskyrka som står nu. Den är byggd i trä den här, på 800-talet. Men fullpackat med människor från hela kristenheten. Och vad händer där? Där händer när julmässan, födelsemässan, är avslutad på morgonen. Där står biskopen i Rom där framme vid altaret. Och fram på den långa gången, där kommer fänkernas konung, Karl den Store. Han böjer knä för påven, för biskopen av Rom. Och biskopen trycker på hans huvud en krona. Det som är den nya kejsarkronan för det nya uppståndna kejsarriket, det romerska kejsarriket av den frankiska nationen, och sen heter det av den tyska nationen. Det sker år 800 på julottan, julmässan. Rom som ruinerades, blev ruinstad, sjönk ned 410. År 800 stiger det upp som en fågel Fenix i fullständigt ny skapnad. Det är som Karl den store, kejsaren, den första romerska kejsaren, vill bygga upp nu. Det är kristen, Gudstaten. Och där räknar alla i Rom, de räknar med det. Gudstaten ska omfatta hela kristenheten. Och Gudstaten ska bevara de andliga krafterna som strömmar ned genom kejsare och påve. Efterhand som det sker nu att alla de unga germanstaterna och de gamla som är stigna fram och den gamla kulturen där i söder och långt borta i den östliga kristenheten, alla tycker det är självklart att de ska ansluta sig till Gudstaten. Det är självklart för alla. Märkligt nog är det ett enda folk som säger nej. Eller om vi säger att det är två folk. Två pyttesmå germanfolk. De säger klart och bestämt nej från första stund på 800-talet. När inbjudan når dem som når alla andra folk på jordens yta. Och de två folken som säger nej, det är svear och det är göter. Som den här tiden har börjat smälta ihop till ett rike och heter Sverige. Det är nog ganska märkvärdigt, va? Att ett germanfolk håller hela denna fasta linje under 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500-1600-talet. Eller om vi säger 1500-1600-talet. Hur kommer det sig? Ja, den här fläcken som vi står på här, att det är en gammal kultplats. Det kanske jag vet inte om jag upptäckte. En 2-3 kilometer här inne i landet, där ligger en gård som heter Linga. Där bor Yngre Kraft nu. Då, på, det var antagligen vid den här tiden som vi håller på att röra. Då bodde en småkonung. Eller, ja, vi kallade det för småkonung. Han kanske var ganska kraftigt vuxen. Han bodde där på den gården. Det var naturligtvis en grå gård och så som alla germangårdar såg ut den här tiden. Men där bodde han och alldeles bredvid i domarringen, kultplatsen för de 12 heliga männen som vaktade vad som skedde på himlen och som också följde upp vad som skedde nere på jorden. Och en av dem har varit så betydande att det har rest en stor ättesten över honom och där står till och med hans namn. Han heter Granmar. Och antagligen har han levat på 800-talet. Han har till en av de där som i sitt hov, som det kallades, förrättade den kultiska gudstjänsten till Odin för hela sitt husfolk. Och en bonde, eller om det var lite högre, en småkonung, en första, en konung som var på väg att bli storkonung för landet, när han förrättade den kultiska gudstjänsten på morgonen, då uttalade han de orden: jag Odin, offer till dig Odin. Och vad offerades? Sed och mjöd. Och sen är ett bondefolk som följer Heimdalskulten eller Odinskulten eller på de olika kultplatserna och som i det ögonblick när de framför offret säger blir förvandlad till Odin. De har ju en oerhörd jagkraft inom sig. Och det kommer till uttryck bland alla de olika konungarna här uppe i norr. I Norge, där gick det till på lite annat sätt och det har större kulturellt inflytande. Och Danmark var helt naturligt inne i gudstaten. Och Sverige höll på detta hedniska, gamla Uppsala, vet ni. Kultplats, Moa stenar, kultplats, Järna. Jag vet inte om det hette Järna den tiden, kultplats. Och i dessa läroplatser som fanns både här och där, som nere efter atlantiska kusten kallas för druidmysterier. De kallas här uppe drottmysterier. Och ifrån ett något drottmysterium här, det kanske var från gamla Uppsala, där utgick en gudomlig, ett gudomligt bud som vi har upptäckt långt, långt senare, men som förklarar hela skillnaden mellan dessa de nordiska germanerna och den övriga kristenheten. Det hade skett nämligen på 300-talet att det blev våldsam hungersnöd det här landet. Det blev så där år efter år efter år hungersnöd. Och då påbjuds vid tinget av lagmannen i södra Sverige här att var tredje familj ska utvandra söderut för att de andra ska kunna bli vid liv. Och det känner man till. Den utvandringen från södra Sverige på sina över Östersjön till Rens mynning. De följde Ren upp över. Kan du peka på deras väg lite baklänges? Ja, men vi började upp vid havet och seglade just. Och när de kommit en bra bit ner på Ren träffade de en annan utvandrarstam som kom västerifrån, och det var holländarna som var drabbade av samma hungersnöd. Och de två flottorna har tillsammans följt Rens lopp ända till den stora ringkröken där nere i Schweiz alltså. Och där upptäcker de att bergen och sjöarna och skogarna är ungefär som hemma. Vandrare